Vibri Audiobooks presenterar Handen i flaskan av Kjell E. Jernberg med mig, Eva-Maria Oria, som uppläsare. Boken inleds med följande två korta texter. Det är med sanningen som är den statligt fastställda levnadsstandarden. Få har av egen kraft möjlighet att nå fram till den. En del av de påståenden som finns i denna bok och oftast refereras till i andra eller tredje hand är hämtade från en text som Yevgeny Zhegin lagt ut på internet. Kapitel 1. Petrosyan visade sig från sin mest griniga sida när Allan Hjort släpptes ut från fängelset, 8 kilometer utanför stadsgränsen. Han visste inte om det var på pin djävulskap fängelsedirektören väntat med att släppa ut honom. Men han trodde det. Sista bussen hade gått in till stan och från Ladoga välde tunga moln in över land. Där vräkte de ur sig allt regnvatten som samlats in under gångna dygn. Allan Hjort fällde upp rockkragen och klev ut genom porten. Hoppas vi slipper se det här mer, flinade vakten. Fast det är väl med dig som alla andra. Har de en gång gjort ett besök brukar de komma tillbaka. Hjort blängde på honom. Var lugn, svarade han. Det här jävla råtthålet ska slippa mig i fortsättningen. Det säger alla, sa vakten resignerat och började stänga porten bakom honom. Men efter ett tag brukar vi ha er här igen. Porten slamrade igen och han stod i skyfallet utanför, utan minsta paraply. Det enda han bar med sig var en pappväska som innehöll de få ägodelar han haft tillgängliga när han greps av polisen i Sankt Petersburg 4,5 månad tidigare. I drygt 4 månader hade han suttit för något han inte gjort. 4 månader just här. Kurande mot regnet började han gå mot Petrosyan. Efter 10 meters vandring var han genomsur in till skinnet. Efter 50 klafsade skorna som om han gick i gyttja. Skyfallet piskade upp skum på asfalten, men vinden från väster var ganska ljum. Vägen kantades av steniga sluttningar. Marken runt om var fylld av låga buskar. Ovanpå fängelset gled en strålkastarkägla runt i en evig kretsgång. Strålkastaren var automatstyrd, ett stort vidunder med en styrka av oanade mått. Ljuskäglan drog en allt vidare cirkel, lyste upp honom där han kavade sig fram över den våta asfalten. Han behövde inte titta efter för att veta att ytterligare 5 ljuskäglor sökte sig fram runt fängelset. Alla satt på höga torn på murarna och intill strålkastarna fanns bevakningskurar där det alltid stod minst 2 tungt beväpnade vakter. Deras höghastighetsgevär var utrustade med kikarsikten och de hade order att skjuta om någon fånge rymde. Skjuta för att döda om de ansåg detta nödvändigt. Under de månader Hjort suttit inspärrad hade 2 fångar försökt fly. De hade klättrat över murarna och springande försökt ta sig fram till åsen en bit bort. I båda fallen hade vakterna ansett att dödande var nödvändigt. Flyktingarna hade begravts utan några större ceremonier på fängelseområdets norra hörn, i utkanten av rastgården. Stadsfängelset utanför Petrosyan ansågs med viss rätt vara rymningssäkert. Internerna själva tvangs hjälpa till så att det förblev så. När lövträden växte till sig under vår och försommar skickades fångar ut för att rensa upp i markerna. Han hade själv stått där med slö, yxa och huggit ner alar och björk som kunde skymma sikten för de dödliga vaktmännen uppe på muren. 4 månader. 4 förbannade månader. Allan Hjort ställde ner väskan i blötan och lyckades knäppa den översta knappen i rocken. Det hjälpte inte mycket. Det fanns folk, också bland hans kollegor, som trodde att skillnaden mellan friheten och ett liv bakom murarna inne i cellerna inte var så stor. Han önskade att de hade fått pröva på det själva. Då skulle de ändra åsikt. Fast det var ju sanning att hos enheten fanns ingen frihet. En gång hade Ian Delcour, chefen, sagt med en liten snegling åt George Orwell att fångenskapen i gruppen var den ultimata friheten. Inte ens denna frihet på skämt hade Allan fått behålla. Hemma i Sverige hade han ett straff för mord hängande över sig som ett damoklessvärd. Men där kunde han vandra på gatorna, till och med köra sin jakt.